Mitt folk, vad har jag gjort mot dig? Har jag dig sårat? Svara mig. Ditt rop jag i Egypten hört, men du har mig till korset fört. I 40 år du följde mig, med manna mättade jag dig. Till löftets land lät jag dig gå, du lät mig sedan korset få. Vad mera hade jag väl bort dig göra, som jag ej har gjort. En vingård jag planterat har, den vilda druvor åt mig bar. Och när av törst jag plågad var, du ättika mig givit har. Du i min sida stack ditt spjut, och blod och vatten kom där ut. Egyptens förstfödda jag slog, vid midnattstid de alla dog. I hedningarnas våld har du mig lämnat för att gisslas nu. Jag delade det röda hav, och farao fick där sin grav. Jag fört dig ur Egyptens land, du lämnat mig i Kaifas hand. Jag öppnade en väg för dig, lät havets vatten dela sig. Men du med spjutet öppnat har min sida när jag dödad var. I månskyn gick jag före dig, till domstolen du förde mig. Med manna har jag dig försett, du slag och spott har mig berett. Ur klippan vatten gav jag dig, ättika galla gav du mig. Jag Kanans kungar slagit har, och med ett rör jag slagen var. En kungaspira gav jag dig, en törnekrona gav du mig. Mitt folk, vad har jag gjort mot dig? Har jag dig sårat? Svara mig. Min stora kraft har upphöjt dig, på korsets stam du upphöjt mig. Mitt folk, vad har jag gjort mot dig? Har jag dig sårat? Svara mig. Israels frälsning. Paulus ägnar det 9, 10 och 11 kapitlet i Romarbrevet till den frågan. Har Guds löften blivit om intet? När nu Israel efter köttet blivit förbannat på grund av sin otro, sitt trots, sin ohörsamhet. När nu det har hänt som Mose hade varnat för i 5 Moseboks 28 kapitel och 15 och följande verser. Nämligen, om ni inte lyssnar, om ni inte hör, om ni förkastar, om ni inte tror, ja, då kommer ni till slut att bli förkastade och förskingrade. Men innebär då detta att Guds stora och härliga löften har blivit om intet? Aposteln svarar nej. Till Israel, säger han när han inleder denna framställning i Romarbrevet. Israel, det är inte detsamma som alla de som härstammar från Israel. 9 kapitlets 5 vers. Man måste skilja mellan Israel efter köttet och det egentliga Israel, det Israel som är fött ovanifrån, eller som aposteln säger i Galaterbrevet 4:29, som är fött efter anden. Man måste skilja mellan de israeliter som endast är omskurna till köttet, men likväl vandrar i otro, det vill säga inte är omskurna till hjärtana. Endast de är sanna israeliter som också är omskurna till sina hjärtan. Detta var inget nytt. När Paulus säger detta så hänvisar han endast till 5 Moseboks 30 kapitel. Endast de israeliter som genom ordet och anden är födda på nytt är det egentliga Israel, eller Abrahams sanna barn. Romarbrevet 9:69. Samma sak hade ju apostelns mästare, Herren Jesus Kristus, sagt. När judar som var omskurna till köttet, men som inte var omskurna till hjärtat, ändå ville göra gällande att de var Abrahams barn, så sa Jesus: det är ni icke. Ni har inte Abraham till er far, utan djävulen till er far. Och man blev ytterst förbittrad på Herren Kristus. Men Herren Kristus sa endast det som de själva borde ha vetat utifrån Mose heliga skrifter. Man måste alltså skilja mellan det egentliga Israel och Israel efter köttet. Det är det första som aposteln tar fram i det 9 kapitlet, närmare bestämt i de första 13 verserna. Och så är det i alla tider. Israel till det yttre, det vill säga Guds folk eller Guds kyrka, oberoende av om det är under gamla förbundets tid eller under nya förbundets tid, är aldrig identisk med det yttre synliga, det vill säga de bekännare som framträder falskt eller om det är sant. Det finns alltid i den yttre gemenskapen av israeliter eller av bekännare hycklare. Och Gud, som kan se in i hjärtat, han vet vilka som är de sanna tillbedjarna i anda och sanning. Precis som kyrkan i egentlig mening är osynlig, så är också Israel i egentlig mening inte detsamma som det yttre synliga Israel. Det är viktigt att minnas. Sedan aposteln har klargjort detta, att endast de som tror löftet, det vill säga evangelium, Guds nåd, endast de är Abrahams sanna barn, så fortsätter han att undervisa om Guds obegripligt stora nåd och stora frälsning. Det gör han i den 14 till och med 29 versen i det 9 kapitlet. Och han visar därvid att det troende har fått tron som en gåva uteslutande genom Guds barmhärtighet. Så var det redan när Jakob utkårades till en bestämd frälsningshistorisk uppgift. Han hade inte blivit utvald och utkårad genom egen förtjänst. När aposteln tar fram att redan innan han var född hade han blivit utkårad. Och likaså är det med trons folk. De kan inte åberopa någonting i sin natur eller sin hållning eller i sina gärningar som orsak till att de har blivit omskurna till hjärtana, födda ovanifrån. Det är Guds obegripliga nåd och barmhärtighet. Men är då detta inte orättvist? Är det inte orättvist när det står så här i den lutherska bekännelsens huvudbekännelse, Augsburgska bekännelsen, och i dess 5 artikel: det är Gud som upptänder tron när och var det behagar honom. Är det inte orättvist? Är då inte Gud orättfärdig? Aposteln svarar, bort det. Vårt mänskliga och förmörkade förstånd vill dra en sån slutsats, men det är inte så. Guds handlingar kan inte vara orättfärdiga. Då vore Gud inte Gud. Och aposteln citerar Guds ord till Mose i andra Moseboks 33 kapitel 18 och 19 vers som bevis. Det gör han i Romarbrevet 9:15. Och enligt detta ord har Guds nåd och barmhärtighet helt och hållet sin grund i Guds nåd. I Gud alena. Gud är ju inte skyldig någon människa någonting. När Gud förbarmar sig över någon, så är det inte därför att denne någon har förtjänat det till skillnad från den andra, utan det är uteslutande Guds fria nåd. Det beror uteslutande på Guds fria välbehag och inte, som det står i Romarbrevet 9:16, på någon människas vilja eller strävan. Och därmed har Paulus bevisat att det är inte orättfärdigt när Gud är god, när Gud är nådig. Jesus lyfte fram samma sanning när han sa, ska ni med oblida ögon se på att jag är så god? Men hur är det då med den som inte har kommit till tro? Den som drabbas av Guds vrede, ja, den som får förhärdelsens eller förstockelsens dom över sig från Gud, till exempel farao. Är inte det ett vittnesbörd om att Gud ändå är orättvis? Gud gjorde ju så att farao inte kunde tro. Gud förhärdade och förstockade och förmörkade hans sinne, så att ju mer av Guds nådesverk han fick se, desto hårdare och blindare blev han. Är inte det tecken på att Gud är orättfärdig? Nej, aposteln visar att den som på det sättet som farao blir förstockad har först själv sin egen ovilja att skylla. Har genom upprepad trots och ihärdigt motstånd och självförhärdelse väl förtjänat att Gud till slut fäller förstockelsens dom över honom. Alltså förhåller det sig så att Gud är barmhärtig mot vem han vill. Och vem han vill förhärdar han. Men när Gud är barmhärtig mot någon, det vill säga när en människa föddes på nytt uteslutande av Guds barmhärtighet, så är denna nya födelse helt och hållet motiverad utifrån Guds fria välbehag. Inte någonting hos människan. Men när Gud vill förstocka någon, då har denna Guds vilja att förhärda och förstocka också sin orsak i människan. Nämligen i människans upprepade trots och förkastande av Guds nåd och barmhärtighet. Det är skillnaden. Inför detta så vill förnuftet resa sig och säga, ja, men ändå är det väl något orättfärdigt i detta. Och vi nämnde lite grann igår om hur förnuftet då resonerar. Man säger, om det är människans fel att hon blir förstockad och förkastad, att det beror på hennes ovilja och upprepade ohörsamhet, då måste ju en människas upptagande i nåden till Guds barn i varje fall i någon mån bero på människan, att hon har förhållit sig bättre. Men svaret är nej. enligt skriften. De som blir födda på nytt genom evangelium, som tror, tar emot Guds nåd, de hade ju före omvändelsen ingen kraft eller styrka eller vilja till att göra det. De var ju döda och blinda. Då försöker kanske förnuftet en annan väg, så som den rena kalvinismen gör. Den tar sin utgångspunkt i att Gud av sin fria nåd har omvänt oss. Det är bara Guds nåd. Och då måste ju konsekvensen bli att det brister i nåd och barmhärtighet hos Gud när det gäller dem som inte blir omvända. Gud har inte riktigt velat vara nådig och barmhärtig och verkat lika kraftigt och hårt på dem. Annars skulle ju också de ha blivit omvända. Alltså är Guds nåd inte allmän och allvarligt menad mot alla. Och de som går förlorade, de går förlorade därför att det är Gud bestämt av evighet. Det är den så kallade dubbla predestinationsläran, som också är en produkt av det förmörkade förnuftet och obiblisk. Nej, säger skriften, det är inte Guds fel att farao blev förstockad. Det är inte Guds fel att någon enda människa förblir i otro. Gud har gjort allt, och hans nåd är allmän och allvarligt menad åt precis alla. Ingen kan skylla på Gud. Och det talar aposteln om ännu mer längre fram. Nej, när förnuftet här gör invändningar, så skall vi människor lägga fingret på munnen och tiga. Vad har du att säga gentemot Guds majestät? Lika lite som leret kan resa sig trots mot krukmakaren, säger aposteln. Romarbrevet 9, 20 och 21. Vi måste ge akt på gränslinjen där den gudomliga uppenbarelsen upphör och Guds icke uppenbarade hemligheter börjar. Men det vill inte den naturliga människan. Den vill passera den gränslinjen och sätta igång och spekulera efter förnuftets riktlinjer. Och kommer då ofelbart fel. Aposteln kommer tillbaka till detta allra sist i denna sin undervisning i slutet av det 11:e kapitlet. Vi ska lägga märke till vad som står i den 22:a och 23:e versen. Det är ett par verser som ibland har missförståtts och som har utnyttjats av kalvinisterna som stöd för en lära om en dubbel predestination. Det står så här: men om nu Gud, när han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, likväl i stor långmodighet hade fördrag med vredens kärl, som voro färdiga till fördärv, vad har du då att säga? Om han gjorde detta för att tillika få uppenbara sin härlighetsrikedom på barmhärtighetens kärl, som han förut hade berett till härlighet. Vad säger du då? Lägg märke till vad Paulus här säger. Vredens kärl är inte i förväg förutbestämda till fördärv. Istället är det så att vredens kärl har fått möta mycket långmodighet och barmhärtighet från Gud. Men de blev färdiga till fördärv, eller tillrädda till fördärv, nämligen de själva har genom sitt trots emot Guds långmodighet och barmhärtighet gjort sig mogna till fördärv. Det vill säga berett sig till, gjort sig färdiga till en Guds definitiva förkastelsedom, förstockelsedomen från Gud och förtappelsen. Förstockelsedomen är ju enligt skriften inledningen till den eviga förkastelsen. Att man är ett vredens kärl och går förlorad beror alltså inte på att Gud har förutbestämt vissa till att vara vredens kärl, utan det beror på att de själva har gjort sig färdiga till fördärv. genom sitt trots mot Guds nåd och långmodighet. Men barmhärtighetens kärl å andra sidan, den 23 versen, ja, det är de som genom Guds barmhärtighet blivit omvända, benådade med Guds härlighetsrikedom. Och om dem heter det att Gud förut berett dem till härlighet. I Efeserbrevet 1 så står det från världens grundläggning. Och då kommer vi för sent med någon insats som förklaring till att vi har fått nåd och barnaskap. Det är viktigt att lägga märke till detta, att vredens kärl har sig själv att skylla, men barmhärtighetens kärl kan endast hänvisa till Guds tillredelse redan från evighet. Det här betonar också de lutherska bekännelseskrifterna i anslutning till dessa verser i Konkordieformens 11:e artikel. Sedan går aposteln vidare och framhåller att redan enligt Gamla testamentet är det så att Gud har sina utvalda, sina från evighet tillrädda barn, inte bara från judafolket utan också från dem som är av hednisk börd. Det är ingen nyhet som Paulus hittar på. Överhuvudtaget när han här undervisar i Romarbrevet 9-11 så citerar han i så gott som varje vers Gamla testamentet. Han har belägg hos Mose och Jesaja och hos David och andra profeter i Gamla förbundet för varenda sats han framställer. Och det är viktigt att lägga märke till. Mot slutet av det 9:e kapitlet så framhåller han från och med den 24:e versen att Gud har sina barn, sina utvalda, också från hedningarna. Icke allenas dem som är av judisk börd utan jämväl dem som är av hednisk. Och så lägger han fram stödet. Han börjar med att citera Hosea, profeten Hosea. Och där står det: det folk som icke var mitt folk, det ska jag kalla mitt folk. Och henne som jag icke älskade, ska jag kalla min älskade. Och det ska ske att på den ort där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska det kallas den levande Gudens barn. Alltså, under Gamla förbundets tid så sa man till moabiter och kananéer och fenicier och libier och pyteer och perser och egyptier: ni är inte mitt folk. Därför att under Gamla förbundets tid så var Guds nåd bunden till de institutioner och ordningar som hade givits åt Israels folk efter köttet. Under Gamla förbundets tid var kyrkan bunden till ett bestämt folk och en bestämd stat, en bestämd nation, en teokrati. Men i Nya förbundet, ja, där är också Guds kyrka bunden till Guds rena ord och sakramenten rätt förvaltade. Men det rena ordet och den rätta sakramentsförvaltningen är inte bunden till ett visst land eller ett visst folk, en viss nation. Och genom dessa medel som inte är bundna till ett visst berg eller ett visst folk, så kommer hedningar att upptas till Guds folk. Så att det på platser där man förut hade sagt, ni är inte Guds folk, där kommer man att säga, ni är Guds folk. Det hade redan profeten Hosea sagt. Till människor på orter där man sa, ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande Gudens barn. Och vidare citerar Paulus Jesaja som utropar om Israel, det köttsliga Israel, det yttre Israel: om en Israels barn vore till antalet som sanden i havet, så skall dock allenast den kvarleva bli frälst. Vad har alltså Hosea och Jesaja redan lärt? Jo, att Israel, det egentliga Israel, Guds utvalda folk, det är inte detsamma som Israel efter köttet. Ty Israel efter köttet, ja, det blir bara en kvarleva av detta folk som tas in i Guds rike, som är Guds utvalda. Om så Israel efter köttet var lika många som havet sand, så ska allenast den kvarleva bli frälst. Och hedningar som tidigare inte kunde betraktas som Guds folk, de ska kallas den levande Gudens barn. Paulus citerar också Jesajas första kapitel, som framhåller att det är endast Guds oförtjänta nåd som gör att inte Israel har blivit förkastad till 100%. Jesaja säger: om Herren Sebaot icke hade lämnat en avkomma kvar åt oss, så vore vi så som Sodom, vi vore Gomorra lika. Vi skulle ha förkastats helt och hållet, men genom Guds obegripliga nåd och barmhärtighet har han lämnat en kvarleva. En kvarleva ska bli frälst. Och det upprepar sedan den ena profeten efter den andra. Efter denna undervisning så kommer aposteln in på tron och otron, på gärningarnas rättfärdighet och trons rättfärdighet. Det är Romarbrevet 9:30 till och med 10:21. 9:30 till och med 10:21. Han börjar denna undervisning med följande ord: vad ska vi då säga? Vad ska vi då säga? Jo, svarar han själv, att hedningarna som inte for efter rättfärdighet har vunnit rättfärdighet, nämligen den rättfärdighet som kommer av tro, eller nämligen trons rättfärdighet. Under det att Israel, som for efter en rättfärdighetslag, icke har kommit till någon sådan. Varför? Därför att de inte sökte den på trons väg, utan som något som skulle vinnas på gärningarnas väg, det stötte sig mot stötestenen. Och så kommer ett bevis igen ifrån gamla förbundets skrifter. Aposteln citerar Jesaja 8 och Jesaja 28, där det står: se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som skall bli dem till fall. Men den som tror på den ska inte komma på skam. Vad hade Jesaja sagt och upprepade gånger sagt? Jo, att det stora flertalet av Israel efter köttet skulle stöta sig på klippan till fall. Skulle förkasta Guds nåd. Skulle förkasta Messias. Men den som tror på Messias, på klippan, kommer inte på skam, vem det än är. Vidare framhåller Paulus att han av hjärtat vill att hans bröder efter köttet ska bli frälsta, ska komma till tro. Men det som hindrar, det är nu att Israel efter köttet vill bli förklarade rättfärdiga på gärningarnas väg. De vill inte ta emot rättfärdigheten som en gåva, det vill säga av tro. Det innebär att man tillräknas en rättfärdighet som man inte själv har, men som man får räkna som sin, av nåd alena, gratis. Någon sån fri gåva vill man inte ha. Man vill vinna rättfärdigheten. Man vill bli förklarad rättfärdig genom någonting man själv har gjort. Och det utestänger ifrån Guds rike. De förstår inte att Kristus är deras rättfärdighet. Kristus är deras laguppfyllelse. Romarbrevet 10, vers 4. Den rättfärdighet som skänkes människan och tas emot genom tron, den var också frälsningens väg under gamla förbundets tid. En del människor brukar lära att under gamla förbundets tid så kom man till himmelen med hjälp av gärningarna. Men sen ändrade sig Gud och instiftade ett nytt förbund som innebar att nu är det tron som är frälsningens väg. Det är helt falskt. Himmelen är i såväl gamla som nya förbundet en fri gåva. Och denna fria gåva överlämnades under gamla förbundets tid genom löftet. Också nya förbundets tid genom löftet. Under gamla förbundets tid så innehåller löftet att Messias skall komma och ta bort synden. I nya förbundets tid så lyder samma löfte: du får gratis syndernas förlåtelse, för Kristus har kommit och tagit bort synderna. Så är Guds sanna folk, både under gamla och nya förbundets tid, de människor som är omskurna till sina hjärtan, det vill säga som tror gåvan, som tar emot den fria gåvan som lämnas av nåd alena. I verserna 6 till och med 8 i 10:e kapitlet undervisar Paulus ytterligare om trons rättfärdighet. Och som vanligt, han behöver inte komma med någon ny och egen framställning. Han citerar Mose. Och man kan rynka på näsan och undra: Mose, den är lagens man och representant, har han någonting att säga i den här frågan? Ja, det är just vad han har. Mose har talat om trons rättfärdighet i 5 Moseboks 30:e kapitel, vers 11-14. Och det citerar här Paulus. Den rättfärdighet som gäller inför Gud. Den rättfärdighet som gör att vi är Guds älskade barn. Den rättfärdigheten, den är inte långt borta, så att vi med någon gärning måste se till att vi får den. Nej, den är dig helt nära i ditt ord, i ordet, i ditt hjärta. Denna rättfärdighet överlämnas åt oss genom ordet, genom evangelium, som är fri gåva. Vi behöver inte klättra upp genom någon laguppfyllelse upp mot himmelen. Himmelen har kommit ner till oss, överlämnas åt oss genom löftesordet. Och den som blir frälst och salig, vem det än är, det är den som tar emot den gåvan. Den rättfärdiggörelse som Kristus har vunnit åt oss genom sin ställföreträdande gottgörelse, sin död och uppståndelse. Ty, säger aposteln, bekänner du att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Romarbrevet 10:9. Och ingen som tror på honom ska komma på skam, hade ju redan Jesaja sagt. Skillnaden alltså mellan att vara Guds folk och att inte vara Guds folk går alltså inte mellan härstamning, utan går igenom mellan de som tror och de som icke tror. Gränslinjen går inte mellan de som är judar och de som är hedningar, utan de som är troende och de som är icke troende. Och det bevisar nu Paulus igen genom att citera Gamla testamentet. Nu hänvisar han till Joel. Profeten Joel, som säger i sitt andra kapitels 32 vers: var och en, vem den är, underförstått från vilket folkslag han än kommer, som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Men hur ska då en människa kunna åkalla Herrens namn? Jude eller hedning? Ja, det kan ingen av sig själv. Tron måste skänkas som en gåva, och den skänkes och överlämnas genom evangelium. Men alla tar inte emot evangeliets gåva. Eller som aposteln uttrycker det, alla har inte blivit evangelium lydiga. Att tro löftesordet, att tro evangelium, det kan i skriften uttryckas med att lyda evangelium. Och med det menas att när Gud säger du är förlåten för min sons skull, då är du olydig och gör Gud till en lögnare om du inte tror. Och är viss om att du är förlåten och rättfärdig för Kristi skull ensamt. Och de som inte tror och tar emot denna gåva och rättfärdiggörelseförklaring, de är olydiga mot evangelium. I våra bekännelseskrifter, det vi ska tala om imorgon förmiddag, så kan det uttryckas så här: Gud befaller oss evangelium. Ta emot det här, tro det, och du ska lyda den befallningen. Det vill säga, du ska säga ja, amen till vad Gud har sagt och tro det, lyda hans bud. Så kan alltså erbjudandet av rättfärdigheten från Gud, evangelium, uttryckas som den befallning. Tro det, tro så får din själ leva. Det betyder inte du måste nu göra en viss gärning för att det ska räknas som ditt. Nej, det betyder raka motsatsen. Det är ditt gratis. Tro det, ta emot det. Om du då säger nej, jag tar inte emot det, inte så där helt gratis, då är du evangelium olydig. Så måste evangelium predikas, för det är genom evangelium som medel som trons gåva överlämnas. Men det är så många som inte tror det. De flesta. Det är en minoritet av både judafolket och av alla hedna folk som tror. Däremot är det många, en majoritet, som vandrar en annan väg än trons väg. Vägen till förtappelsen, den är bred. Till himmelen, den är smal, fast den himmelen är fri, en fri gåva. Så ond och fientlig och förmörkad är människan. Redan Jesaja klagar: vem trodde vår predikan? Jesaja 53, vers 1. Och det citerar aposteln här i Romarbrevet 10:16. Är det då Guds fel? Är det Guds fel att de flesta från Israel efter köttet saknar trons rättfärdighet? Är det kanske så att Gud har inte tillräckligt kraftigt och tydligt kallat dem med evangelium? Aposteln svarar nej, det är inte Guds fel. Och så citerar han återigen som bevis Gamla testamentet, denna gången Psaltaren 19, vers 5. Där står det: deras tal har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Det vill säga, evangelium har gått ut överallt. Man kan inte skylla på att vi har inte nåtts av ordet. Ja, men kan kanske Israel då skylla på att det krävs så mycket förstånd och så mycket intellektuell utrustning för att ta emot, att det av det skälet inte har fått, inte kunnat bli troende. Gud har varit snål med att utrusta Israel med tillräckligt med förstånd. Aposteln svarade nej. Det håller inte heller att smita undan på det sättet. Därför att, och så citeras återigen som bevis Gamla testamentet, denna gång Mose. Och så citerar aposteln Mose som har sagt att man behöver inget särskilt stort förstånd för att bli ett Guds barn. Man kan inte skylla på det att man har fått för lite förstånd, därför att redan Mose har sagt att hedna folk utan förstånd kommer att genom tron upptas i Guds rike. Precis som det upprepas på många ställen i Nya testamentet att enfaldiga och oförståndiga ska gå in i Guds rike före er. Man behöver inte vara professor för att kunna förstå evangelium. Det är ett Guds under. Så det går inte att ursäkta sig heller på den punkten. Vidare hänvisar aposteln till Jesajas i det 65:e kapitlet hos profeten Jesaja. Där säger profeten att Gud har genom evangelium fött människor på nytt som var helt främmande för honom, som inte sökte honom, som vandrar i mörker och blindhet. Så kan alltså inte det yttre Israel skylla på Gud och ursäkta sin otro med att det är Guds fel på något vis. Och aposteln sammanfattar: nej, det förhåller sig så här, att jag har hela dagen, säger Herren, stått där med uträckta händer till ett ohörsamt och gensträvigt folk. Och det är återigen ett citat från profeten Jesaja, 65:e kapitlets andra vers. Vad är alltså orsaken till att de flesta avvisar trons rättfärdighet, den fria gåvan? Det är deras ohörsamhet och gensträvighet. Gud har stått där hela dagen med sin nåd och barmhärtighet, men folket har förhärdat sig emot denna nåd. Så kan vi summera innan vi tar en liten rast nu. Att av Guds klara lära att tron är helt och hållet en Guds gåva, ett verk av Guds ande, ett verk med evangelium som medel. Av denna klara lära följer inte att otron och den eviga osaligheten till en del kan skyllas på Gud. Orsaken till otron och osaligheten, det är människan själv. Att människan har förhärdat sig och mött Guds utsträckta nåd med ohörsamhet och förakt. Och därmed så är det lagom att ta en rast.